Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Den 254 dagen året 1978 var den 11 september. Ett datum som förresten senare skulle bli ännu mer negativt ödesmättat. 11 september 78 dog Sveriges främste Formel 1-förare genom tiderna stjärnan Ronnie Peterson efter olyckan på Monza-banan dagen före.
254 km i timmen är världsrekordet i speedski, en form av alpin skidåkning där man åker ner för specialpreparerade backar för att uppnå en så hög hastighet som möjligt. Rekordet innehas av italienaren Ivan Origione.
254 målgivande passningar noterades Tobias Enström för under sin NHL-karriär för Atlanta Thrashers och Winnipeg Jets. Tobias, sedan ett par år tillbaka i Örnsköldsvik och gift med återkommande sporthusets panelmedlemmen Camilla Enström.
254 mål för Manchester City har argentinaren Sergio Agüero gjort, rekord i klubbens historia.
254 månader lång var Muhammad Alis enorma boxningskarriär. Ali, av många ansedd som tidernas största idrottare och flerfaldig världsmästare i tungviktsboxning.
254 hade Sebastian Coe på nummerlappen. Han blev olympisk mästare på 1500 meter och dessutom silvermedaljör på 800 i Moskva 1980.
Är Coe kärleksbombaren?
Ja, eller duellerna och rivaliteten får man säga då med Steve Ovett i avsnitt 209 av Jens Fjällström.
Men idag har vi alltså nummerlapp 254.
Välkomna,
säger Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Du var ju med på den här Twitter-introlistan den här gången, Lasse. Så du fick känna av pulsen i flödet när folk bara out of the blue får ett meddelande.
Det är inte, kan ofta, höra av er. Ja, men det är inte ofta du taggar in mig.
Nej, jag gjorde det. För att nu ska jag få känna på det.
Ja, mycket imponerande. Och dels att det finns en sån stark kunskap, men så oerhört snabbt det går för folk att omedelbart formulera sina åsikter och uppfattningar och idéer då, den här gången på siffran 254. Jag är imponerad av våra lyssnare faktiskt.
Och det var flera som faktiskt gjorde en liten tankevurpa. Jag testar den på dig. 2,54 centimeter, det är en pucks tjocklek. 2,54 centimeter. Hur många millimeter är det?
Alltså en centimeter är 10 millimeter, så det måste ju vara 25,4 millimeter då.
Just det, för flera så kom med det tipset 254. Det skulle varit på avsnitt 25,4 då, eller sånt där.
Jo, men vi flyttar ju kommatecknet lite som vi, ja. Som vi får idé att göra. Det kan ju vara 254,0, 25,4 eller 2,54.
Ja, hade du koll på att det var 2,54 en puck tjockleken?
Nej, men jag vet att en innebandyboll innehåller 26 symmetriskt placerade hål.
Tack Rasmus Dahlqvist, Henrik Eneroth, Jonas Larsson, Åsa Johansson, Andreas Stensson, Peter Rosmark med flera som hörde av sig om introsiffran. Det var kul också för Robban Grenestam heter en lyssnare som hörde av sig. Jag tror det var via Sporthuset podcast, vår hemsida, och inte Sporthuset på Twitter. Han är ute i väldigt god tid till avsnitt 366. För så, alltså, jag tänker på vattengraven på en friidrottsarena. Vattengraven alltså 366 cm lång. Men jag vet inte, jag brukar spara lite sådana grejer, men det kan vara svårt att spara till avsnitt 366. Kommer om ett par år då?
Men vilken tankeblixt han måste ha fått här och skickat in omedelbart och tänkte, jag måste ligga här. Vad är det? Det är två år före eller något sånt där.
Han hälsade också Grenestam att det senaste avsnittet med Mats Strandberg, gå gärna tillbaka och lyssna i er spelare efter det här. Får man gåshud av, och det låter och känns som tiden stått stilla sedan ni tre jobbade tillsammans på Radiosportet. Avsnittet alldeles för kort. Man önskar att få höra ännu mer av gamla minnen och anekdoter. Och då har vi ett glädjebesked.
Ja, men han är på väg tillbaka hit, Mats.
Frågan är när han kommer.
Ja, han hade stora geografiska utmaningar senast. Det är lite kul tycker jag att det ändå finns någon som förflyttar sig från punkt A till B utan att göra det med hjälp av Google Maps eller något kartsystem i mobiltelefonen eller med navigator i bilen eller någonting sånt där. Ja. Utan han får ju, jag fick ju lotsa in Mats kan man säga hit, eftersom jag har en tendens att hitta hit utan bekymmer faktiskt.
Sporthuset 254.
Jag kuppade ju förra veckan med regnbilden.
Ja, just det. Karlstad.
Du anar inte vad glad jag är över att kunna uppvisa den i bevisföring av att väder betyder. Men därifrån ringde ju du mig och så sa du så här: Lasse, det här är bland det sjukaste jag varit med om på ett tag, sa du. Och då var du insatt i någonting som rörde Duplantis.
Dagen efter, ja.
Dagen efter. Mm. Och grejen är så här, du lovade förra veckan att snacka om detta.
Mm. Fick inte riktigt läge då, vi hade ju ett rent Strandberg-avsnitt. Men,
berätta.
Ja, men Zürich och Weltklasse, det är ju, har ju gjort bort sig fullständigt nu. Gånger två i samband med den här senaste tävlingen. För det som hände, jag vet inte vilken ände ska jag börja. Vi börjar i Duplantis-änden tycker jag. Det är alltså så att i Karlstad, den här tävlingen med regnbilden, då var det så att när Duplantis hade hoppat på ett par höjder då, inte så högt, och klarat dem, då kom ju tidernas skyfall. Ja. Inte riktigt kanske. Men,
och hagel också.
Ja, hagel var det, precis. Så stavhoppet fick ju brytas och han la ner. Sen blev det faktiskt bättre väder bakom, så Daniel Ståhl och de här kunde ju komma igång efteråt. Men då hade redan stavhoppet lagts ner och det var bara Duplantis kvar. Och han sa, jag var ju en speaker där nere, att jag känner mig riktigt bra slag. Bättre än på Ullevi när jag hoppade 5,94. Bättre än på Ullevi. Så det var ett 6 meters hopp som var på G om förhållandena hade fixat till sig, vilket de gjorde sen. Men han fick avbryta, det blev ingenting mer. Och han tyckte det var försmädligt. Och ska inte tävla sen på en månad, gå in i träningsperiod, det finns inga tävlingar.
Och dagen efter var den här Weltklasse, ja, i Letzigrund.
Ja, då, det pratade vi om lite i den podden som var inför det. Kommer du ihåg det med Miro Sala, det här, de kallade det för Inspiration Games då. Där de skulle sända simultant då från olika idrottsarenor. Lite grann som Bislett, men det skulle inte vara i någon trädgård.
Nej.
Och då var
så,
ju...
Så lär väl ni kom inte?
Nej, han kör bara trädgårdshoppning. Nej, men då var det då, hans lillebror sa med faktiskt, Valentin Lavillny.
Men då, han bor i lägenhet så att han var tvungen att...
Men då var det i alla fall så att då skulle man ju hoppa på olika arenor. Och då var det Liszek då, polacken, han hade ju tävlat där i Karlstad.
Dålig form.
Och han skulle då vara med ifrån Karlstad som en av de här stavhoppsställena och hoppa.
Så Karlstad var en spelplats?
Ja, det var det, precis. Mm. Och då skulle det vara, de hade satt ett upplägg där man skulle tävla mellan världsdelar. Och då hade Liszek då en Europaplats. Men då ringde Daniel Westfelt, som är agent till Duplantis, till Zürichgalan och sa att här har ni ett härligt besked. Duplantis vill hoppa mer. Han kände sig inte färdig från igår. För annars var det problematiskt att hoppa två dagar i rad. Funkar inte så bra. Det blev bara en halv tävling igår att hoppa två dagar i rad. Duplantis är sugen. Då ringde de dit och sa, ni kan få världsrekordinnehavaren, världens hetaste friidrottare just nu, och det är gratis bara. Han vill bara hoppa.
Och då svarade arrangörerna, är det sant? Får vi världsrekordhållaren till vår tävling på kort varsel? Vilken grej! Skrek de då fast på tyska eller schweizerdeutsch kanske. Eller?
Nej, det är de sa, det var som när Ola Wenström kom från presskonferens när jag hade 5:30 på Radiosporten. Han kom med en enorm cykelnyhet. Det var tidernas bråk i svensk cykel. Och han kom då med 10 minuter kvar till sändningen och frågade mig, jag har världens cykelbråk, Tommy, är du beredd? När jag var ung, 20-åring.
Som programledare.
Då sa jag bara, det är fullt. Och då slängde han grejerna och bara skrek till chefen, kan vi inte ha det? Och jag skrev långt brev och lämnade på Olas bord dagen efter.
Jag ber om ursäkt.
Ja, precis. Men han är lite temperamentsfull, men det var lugnt sen.
Han var ju din handledare, så han hade ju all anledning att inse att han inte hade gjort det så bra.
Men det sa Zürichgalan, det är fullt. Och de sa, det här stämmer inte med vår idé hur den här tävlingen ska genomföras. Det är inte enligt vårt koncept. De har alltså suttit, då, när det blir så här snurrigt, vet, institutionaliserat. Man har suttit på sin kammare i en månad. De har tänkt och tänkt på det här Inspiration Games. Då, hur det ska vara en kamp mellan världsdelar. Och då har Liszek redan den platsen. Då kan Duplantis inte komma där, för då är du ju redan en där. Duplantis sa bara, kör er landskamp. Jag kan bara vara med. Och så kan du kanske få se 6-metershopp eller till och med världsrekord. Nej, det är fullt. Istället så blir det alltså tidernas fiaskogala. Så det de sa runt Duplantis efteråt, det var ju skönt att du inte var med på det där haveriet. Mm. För det blev ju samma haveri som på Bislett. Den stora parodin var ju 200 metersloppet med Noah Lyles. Som alltså sätter, det dundrar in tid, världsrekord. Han gör det på en arena i USA. Ja, men sen visade det sig, nej det var bara 185 meter. Men just
alltså. Då har jag ju chansen också, om jag behöver springa 15 meter, då har jag ju chansen att sätta världsrekord på 200.
Men så här, du brukar ibland kunna zooma ut på ett bra sätt. Och jag vet inte vad ni säger som lyssnar också. Är det inte så här, tills vi har riktiga friidrottstävlingar, det har ju varit någon sån i Karlstad, som var riktig friidrottstävling, lägg ner bara. Eller som, vad heter han, Hilmersson skrev, Erik Hilmersson.
Erik Hilmersson, ja, som twittrade.
Ja, från Göteborgsposten då, när det var den här medeltidsveckan i Visby, de skulle köra den digitalt. Ja. Då skrev han det att ibland måste folk bara lära sig att ge upp.
Vansinnigt bra tweet faktiskt.
Va?
Ja, nej, men det är klart att det är på det viset. Framförallt behöver man inte överarbeta det så kolossalt mycket. Men det blir ju inte. Jag tycker att får du chans att låta toppfriidrottare träffas med social distansering och bla bla. Men då kan du gärna tota ihop din tävlingsform. Det var väl inte fel där i Karlstad. Och jag menar, man behöver ju inte ge upp allt.
Nej, jag menar, och Bauhausgalan till exempel, som kommer.
Gamla DN-galan.
Ja, exakt. Söndag 23 augusti. Mm. Den blir en helt vanlig tävling. Ingen publik. Och då kör de svenska toppfriidrottarna. Och det kommer från några närbelägna länder. Men absolut ingen så här simultant kör. För det vi sa förra veckan, att det inte skulle vara bandat. Du kommer ihåg att jag sa det? Förra veckan. Det kommer inte vara bandat. Det var ju fel. Det var ju bandat. Rubbet var ju bandat. Ja. Så körde de det med lite delay, kanske 2-3 minuter. Så de inte får kontroll på alla filer. Så de får filen från USA. De får filen från Polen. De får filen från Sverige. Och sen synkar de det. Och så lägger de ut det några minuter senare. Så det är ju verkligen inte live.
De fåtal gånger jag jobbade med friidrott, det var den här galan inomhus, alltså Globengalan, som heter något som jag inte minns, men det spelar ingen roll. Men då var det ju såna här otroligt mycket kött och blod i de människorna som arbetade med Ulf Saletti, som drog i samman startfält och ringde runt till, alltså den som såg till att det blev
vilket,
bra tävling.
Vilket proffs.
Visst, alltså så här, alltså rakt i, och vansinnigt stresstålig också. Alltså Saletti, om någon ringer upp till honom och säger världsrekord, han kan komma in här, då ordnar han det, lovar jag. Han fixar den egna nummerlappen och syr upp den och sitter till och med och ser till att det står Duplantis på nummerlappen där. Eller kanske bara Mondo om han inte hinner sy alla bokstäver. Alltså det fixar de ju givetvis. Så det är klart att det är ett haveri, såklart. Ett haveri. Och jag kan tänka mig när utvärderingen kommer att det finns en och annan som säger, ursäkta, vad sa du? Nej, men det är klart att vi inte tog in Duplantis, han ringde, men nej. Nej, men vad sa du nu? Att det kan vara en personalomsättningsfråga faktiskt.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Stannade.
De är så lugna och sköna när de är 12-13 år.
Ja, det har en tendens att även människor när de passerat 90 år blir ju inte fullt så aktiva.
Nej, precis. Och nu, och här kommer han igen. På exakt samma position som förra veckan. Mats Strandberg, välkommen tillbaka.
Tackar.
Du hittade bättre idag än förra gången när jag fick lotsa in dig.
Marginellt.
Ja, det var riktigt härligt. Tack för respons också kring mötet med Mats i förra veckan. När Mats var här och pratade om ditt långa, häftiga yrkesliv. Och dessutom svensk idrottshistoria, kan man väl säga. Och den här veckan så vi drog ingen kärlekslapp. Utan vi helt enkelt påtryckningarna från våra härliga lyssnare sa, ni måste kärleksbomba radiosporten. Ja, och då finns det också inget bättre än att Mats gör det.
Nej, och vi ska också vara tydliga med att säga att det är påtryckningar en lång tid. Mm. Det har ju kommit förslag om att radiosporten skulle läggas ner i kärlekspåsen under en längre tid. Och du och jag har väl haft den känslan, Tommy, att eftersom vi ändå har gjort 25 år vardera för radiosporten, så tänker vi att vi ska inte kärleksbomba den, för vi har ändå varit en del av redaktionen i kvartssekel. Mm. Men när Mats Strandberg dyker upp, som har varit med på radiosporten i 6 decennier, så känns det ju legitimt faktiskt att radiosporten får gå förbi lottningsproceduren och kärleksbombas.
Innan jag berättar lite bakgrund då, faktamässigt om radiosporten, vad är själva ja, men din kärlek till radiosporten, Mats, från start, eller sportradion som det hette, hur vill du beskriva den?
Alltså, jag ville ju komma till radiosporten när jag var tämligen ung faktiskt. Det var någonting över den kulturen och det som strömmade ut från det namnet som gjorde att jag ville komma dit till, ja, nästan vilket pris som helst det vill ta i, men nästan till det faktiskt. Så att jag sökte mig ju dit, som jag berättade förut då, genom att skriva ett brev till Sven Järring faktiskt. Jag vågade inte skriva ett brev kanske till Strömmer och Björklund och dem, för att de var lite för yngre. Men jag tänkte att Sven Järring kan jag ändå skriva ett brev till, för han har ändå varit med om ryska revolutioner och två världskrig. Så att det här kan ju inte vara värre än det, tänkte jag. Nej, man var ju lite blyg som grabb. Så att jag tänkte, ja, att det här är ju kanske skämmigt. Men det bar ändå frukt i det avseendet att jag fick börja med radio tämligen direkt faktiskt. Med Zigzag, ett program på radion som Hasse Linder hade med ett sportinslag. Och sen gav det då en resa till radiosporten ganska snart, 67 nämligen.
Vad är det som är speciellt med radiosporten?
Ja, det var ju en glädjefylld produkt som gjordes, och ett glädjefylld gäng också från början. Framförallt var ju då Hyland som la ribban på 50-talet och 60-talet med sina eminenta referat, och inte minst VM i fotboll 58. Och sen fick han ju efterföra Lars-Nar Björklund, Åke Strömmer och så vidare, som fullföljde på ett fantastiskt snillrikt sättet att referera sport i radio. Och sen kom ju ni också, Lasse Granqvist och du Tommy, och fullföljde till med bravur den grunden som lagts utav pionjärerna. Kärleken till sportradio, radiosporten var ju väldigt, väldigt stark, så att man, som jag sa, man var ju hellre där än att vara ledig faktiskt, så var det i mångt och mycket. Det var en härlig atmosfär.
En minut och 7 sekunder kvar att spela. Och den kanadensiska coachen torkar sig i pannan. Det kan jag se där borta. Undra på det. Vad tror ni jag gör? Jag vet inte själv riktigt. Nedsläpp igen alltså. Nästan uppe vid vår blå linje alltså. Fortfarande Lundvall, Surapelle, Nisse Nilsson inne. Och Stolten och Landro spelar igång där, så räcker sig Lundman, han får kopplar ut och han får det också till Nisse Nilsson. Och Nisse där och så får en lång puck, så kan glida in i mål. Den kan glida in i mål, den gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål! Och vi leder med 5-2-3. Och alla svenska pojkarna är inne på banan och klappar om varandra. Det återstår bara en minut att spela.
Lennart Hylands mest kända radioreferat. Den glider in i mål från Colorado Springs, 3 kronor mot Kanada, då Sverige blev världsmästare i ishockey efter Nisse Nilssons mål i tombur. Det var väl någonstans i den vevan som backen Rolle Stoltz, legendariska backen, när Lennart stod vid sargen och rabblade som vanligt under en match, då åkte Rolle fram. Han hörde ju Hyland prata, han smattrade där precis vid ringkanten. Åkte fram till Hyland och säger då: "Du Lennart, du får snacka långsammare, vi är inte med att lira här nere." Lennart Hyland anställdes som 25-åring på dåvarande Radiotjänst 1945, några månader före andra världskrigets slut. Han kom då som skrivande reporter på Barometern i Kalmar senast. Och hans första riktigt stora uppdrag var att bevaka tillsammans med Sveriges Radios urfader Sven Järring olympiska spelen 1948. Hans sista olympiska spel, alltså Hylands, för radiosporten gjorde han förresten som 64-åring i Los Angeles 1984. Det stora genombrottet för Hylands snabbpratande stil kom ishockey-VM 1949, då han fick radiopubliken att verkligen häpna över hastigheten i referaten. Och när radiosporten startade Sportextra och fick ta över söndags eftermiddagarna fullständigt i eten 1961, då blev Hyland chef. Och det var han sen under nästan hela 60-talet, innan han allt mer gled över då till stjärnstatusen som underhållningsprogramledare på TV. Ni hörde kanske avsignaturen senast i Hylands hörna.
Det snackas ju om Hylands pojkar, säger man ju ofta, tycker jag, Mats. Vilka var det?
Ja, det var ju Lars-Gunnar Björklund framför allt. Och Åke Strömmer, det var ju de som kom först. Och så var det ju Tommy Engstrand också, och kanske inte Ingvar Oldsberg, han var i Göteborg, och kanske inte Fredrik Belfrage heller.
Men och du?
Hyra var nog som en farsa för mig faktiskt. Mm. Det var han. Hyra gillade ju mig väldigt, väldigt skarpt. Alltså. Jag tyckte om honom också som person, det gjorde jag. Så att det var ett ömsesidigt, mycket bra förhållande, det kan jag säga.
Alltså Lennart Hylands storhet, jag tror att det är viktigt att förklara för en yngre generation. Jag träffade, alltså när jag kom till Radiosporten 1988 i januari, det var mycket ovanligt att Lennart Hyland dök upp då på redaktionen, och jag träffade honom kanske bara vid ett par tillfällen. Men hans, vad ska man säga, hans ande, kan man säga så, svävade liksom över redaktionen ändå på något sätt. Och om någon, om du gjorde någonting, om jag gjorde någonting då som fick en uppmärksamhet eller som var, så jämfördes det med att säga att det finns en tendens till, vi hör att det kan vara någonting, här är lite av Lennart Hyland, sades till mig. Och jag visste ju inte vad det var, jag vet fortfarande, för jag har ju bara lyssnat i efterhand till saker som Lennart Hyland har gjort. Men han var så, alltså hans, det var som att det var hans redaktion alltså, fast han inte var,
det var ju hans värld.
Exakt. Man fick komma in och vara i hans värld. Det var en otroligt speciell känsla på något sätt. När jag inte visste riktigt vad det var.
Mm.
För det kan vara apart, men ändå. Jag har ett vykort hemma. Det kom till redaktionen på Radiosporten någon gång på 90-talet. Efter Lennart Hylands bortgång. Kom ett, och det var Lennart på vykortet. Och då hade jag kommenterat en fotbollsmatch, stor svensk framgång så där. Och så stod det så här: hej, jag sitter och lyssnar på dig i radio, och min saknad efter Lennart blir mindre. Kära varma hälsningar, Tuss.
Oj,
bra betyg.
Herregud.
Alltså Tuss Hyland som sände. Och det var på något sätt, det var det största som kunde nå fram som radiosportiot, eller vad man ska säga. Och som ju håller Radiosportens redaktionella fana i den samtiden som var då kolossalt högt. Och jag håller med det som du sa förra veckan, Tommy, att det var oerhört häftigt de där åren under andra hälften av 90-talet och en bit in på 00-talet i yrkeskarriären. Oerhört häftigt.
Hyland dog ju 93, och jag minns att han på något sätt meddelade till Radiosporten att VM i hockey 92 var väldigt roligt att lyssna till. Då menar han ju dig, Lasse, naturligtvis. Så var det ju. Så att han gav ju erkännande till dig.
Det var ju du och jag, Mats, som tillsammans med Lars Gunnar Jansson satt på spårvagnen i Bratislava bland annat. Det var VM 92.
Var det den mannskapet som Mats hade glömt att hämta ut hyrbilen, eller?
Nej, det var
året efter.
Nej, det var Zürich 98. Men okay. Det var också framgångsrikt för Sverige i och för sig, för Sverige var med guld båda gångerna.
Men Hyland menade dig, Lasse, 92, absolut.
1.15 kvar, Nieminen kommer in i zonen, sparkar pucken i sidan för Mäckele som lägger den i backläge, farligt här, Jotila kommer skjuta, han gör det där också, pucken ligger fri framför målsnöret som räddar, och Sverige slår undan returen, men inte ut ur zonen. Kommer till Laurila som spelar upp till Jotila, högerbackläge, skjuter direkt på svenska. Mäckele slår in pucken framför mål, men då kan Sverige ta pucken, här kan Sverige kontra mot en öppen bur. Blomström tar pucken över blå linjen, över röd linje också, håller i den fortfarande in i anfall, som skjuter pucken i mål! Arto Blomsten avgör matchen. Sverige gör 5-2 när det är 56 sekunder kvar. Och hela svenska laget är inne på isen i en glädjehög. Det var finst press ett tag, men Arto Blomsten var kall och avgör matchen. Och Sverige kommer nu att bli världsmästare i ishockey igen. Härligt, härligt.
Vad känner du igen när du hör Lasse till exempel? Just, för man pratar ofta om att Hyland skapade en terminologi, en ny sportterminologi vad det gäller att referera sport i radio, att göra det på ett nytt sätt. Hastigheten blev utökad och också ordvändningarna.
Nej, men alltså Hyland var ju den som, alltså Sven Järring var ju med bara där och betraktade. Japan som hoppar, Japan som kastar sig på.
Ja, en japan. Inte längre än till Torsten Johansson kom bollen i alla fall. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig, japaner som gör allt för gränsvägen åt Nippon. Och svenskar som kämpat redligen, men som nu är slagna.
Men Hyland var ju den som införde positionsbestämningen. Han förde ju lyssnaren till spelplanen. Kurt Hamrin balanserar på kortlinjen. Tyske backens chef stöter till. Alltså man var ju helt plötsligt inne i spelet.
En sån här också, va? Kurt Hamrin passar inte bättre än att, och så vänder spelet. Ja.
Men lyssnar du på kvartfinalen i VM i Sverige 58 på Sverige-Sovjet? Det är ju för sin tid ett referat som måste vara nästan världsbäst alltså. Det är som Tom Engstrand brukar säga, att Hyland och Björklund och Strömmer, den redaktionen höll nog högsta världsklass. Jag vet inte så mycket om BBC på den tiden.
Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar. Men han är ensam på upploppet. De andra är långt, långt borta. Och här kommer Sveriges första guldmedalj. Bert Johansson, han sträcker upp båda armarna i luften och det gör han när det är 100 meter kvar till mål. Och här kommer han, eskorterad av 15-20 motorcykelpoliser först. Och han slänger upp båda armarna i skyn och han går framåt mållinjen. Och han kör över mållinjen. Bert Johansson är olympisk mästare.
Lars-Gunnar Björklund där med referatet när Bernt Johansson blev olympisk mästare helt sensationellt på cykel 1976 i Montreal. Han, Åke Strömmer, Tommy Engstrand blev tillsammans med Mats Strandberg, Ingvar Oldsberg med flera en superredaktion i Hylands vallvågor. Det var ju verkligen, som du var inne på där Mats också, 70-80-talet. Ulf Elving och Bosse Gensel som tunga programledare. Och det känns ju som att det var fullkomligt outstanding redaktion i Etermedia Sverige i slutet av 70- och början av 80-talet innan tv kommersialiserades. Att de bästa sportkommentatorerna, med ett par undantag på tv då, Arne Hägerfors till exempel, fanns på Sportradion. För det hette ju Sportradion fram till 1975 och namnbytet till Radiosporten. Här Åke Strömmer, samma olympiska spel 1976.
Och Anders Gärder under sista vattengraven leder och klockan går och det kan bli världsrekord. Och Anders Gärder leder där 100 meter kvar och det är Vandlärden som är två av Marilov som är tre av Vandlärden kommer igen. Han går upp jämtidigt med Anders Gärder under sista bocken. Och så ramlar Vandlärden och Malinowski, han är nästan på honom också. Och Gärder spurtar mot guld. Han har 30 meter kvar, han har 20, han har 10. Han vinner guld och han kommer att slå Bengtsson på där. Malinowski tvåa, Vandlärden trea och Kamparen fyra. Och sen ska vi se på spurten. Femte man blir Karst och så där har Daglans sin chans till sexa. Man kan spara mot Robertson, men det kan han inte göra. För Robertson blir sexa och Daglans blir sjua. Och nytt världsrekord, 8-0-8-0-3. Och guldmedalj till Anders Gärderud på 3000 meter hinder.
Det finns ju två saker att säga om det här Åke Strömmer-referatet. Dels att det är Lars-Gunnar Björklund som ropar där!
Han vinner guld! Och han kommer att slå Bengtsson på där!
Ja. Alltså av, och de hade såklart delat upp det där och Strömmer skulle ha det här racet, eller loppet och alltihopa. Men det är klart att det blir så svårt att hålla, och det, så är det ju. Det händer här och nu, och det är en svensk som i en olympisk final sätter, inte bara vinner guld utan sätter världsrekord. Det går utom allt. Och då är det svårt att hålla. Men sen är det ju Åke Strömmers enorma plikt trogenhet i att när Gärderud har vunnit och tar, han går igenom hela fältet. Mm. Och det är viktigt att slå fast om Dan Glans blir sexa eller sjua. Det måste han göra först innan han går tillbaka sen till världsrekordet Gärderud, olympisk guld Sverige.
Och det känns som att det var mer så då, va? Lite mer redovisande att det var, alltså att kulturen var mer så då nu. Nu ja, handlar det om att bara ta toppgrejen.
Ja. Men, det är ju,
men just hastigheten på Strömmer. Och att ändå ha, du har ju det också såklart, men artikulera så snabbt och den hastigheten. Det var ju sagt om Åke Strömmer, han har en...
autostrada från järnbarken till munnen, ja.
Men alltså, till munhålan.
Munhålan, ja, precis. Men alltså, sen tänkte inte på vad han sa utan det bara hände. Och lite grann också ljudet här. Det här raspiga ljudet som ändå är liksom lite telefonkvalitet som man säger. Det är ju traderat nu sedan flera år tillbaka med. Mm. Och en kommande generation nu, de undrar ju vad det här är. De har ju aldrig haft ett telefonsamtal med en sån här dålig kvalitet. Och det här är liksom så här 3,4 kHz ledning. Det kan man ju inte tro liksom. Nej. Jag kommer ihåg när jag kommenterade VM i fotboll och de sa att vi satsar som vad vi satsar, nu får vi 7 kHz liksom komma hem till. Och då var det utan det här telefonkänslan. Det var lite bättre kvalitet helt enkelt. Eller dubbelt så bra då. Men det bidrar ju också till dramatiken. Till att det blir lite känsla av dimma och nästan lite duggregn och lite svårigheter att ta del av allt.
Och sen de här två som gör friidrotten här, Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömmer, de var ju ett radarpar och de genialiska när det gäller språket också. Två språkbegåvningar och två av de största och med då bland Hylands pojkar som Mats också var inne på här. Sen har vi Tommy Engstrand. som rekryterades till Radiosporten av just Lennart Hyland 2 år efter Mats 1969. Chef på Radiosporten under första delen av 80-talet, den första hälften av 80-talet kan man säga. Och han pratar också ofta om att det här var den roligaste perioden i sitt yrkesliv. Och i en intervju med Radiosporten för några år sedan så sa han så här om vad han framförallt tyckte var kul.
Bland det roligaste så var det ju att när vi snackade upp oss inför Sportextra, när man satt i studion, jag var ju också ofta studiovärd, alltså sen så satt och samordnade det hela i Stockholm, då, så 45-30 minuter före så tog man alltså kontakt med alla arenor i Sverige och runt världen, satt ju folk och vänta buske egentligen alltså. Och då gick snacket igång och det var liksom en slags för att pumpa in tempo, självförtroende och allt det här som man ska behöva ha för att göra ett bra sportextraprogram, så gick snacket ungefär som ett referat, men det var mest humor det handlade om alltså. Och det var synd egentligen att inte det där gick ut någon gång, för när det kommer såna här verbala konstnärer som Åke Strömer återigen, Lars Gunnar Björklund återigen, och det fanns andra också som dessutom har humor, va? Så var det alldeles strålande kul alltså. Ja, det var underbara, ljuvliga, härliga år.
Tommy Engstrand var ju dubbeljobbande under många år. Det var alltså så att han var chef för Radiosporten samtidigt som han var en av de tyngsta kommentatorerna. Du hade ju också en sån roll under ett par år. Det måste vara tufft. Du var ju chef för Radiosporten under ett par års tid, ja. Du också var en av de absolut mest tongivande kommentatorerna på stora evenemang.
Ja, det är korrekt.
Det måste vara svårt, va?
Ja, det var ju en omöjlig kombination var det ju. Det var en härlig tid på många sätt, men det var ju svårt att hinna med både också. Det var ju dömt att misslyckas på något sätt. Jag blev ju extremt kortvarig också. Även om jag fick sitta länge, för man hittade ingen ersättare riktigt. Jag sa upp med det, jag tror att det var den 8 mars 1999.
Du kände att det blev för mycket?
Ja, absolut. Mm. Men jag sa upp med den 8 mars 1999 och jag sa det att jag är kvar så länge det behövs, men jag kommer inte att fortsätta.
Det var ju mycket mer programtid också, ska vi veta, på din tid än när det var på 80-talet.
Men alltså, jag blev kvar till millennieskiftet kom.
Men Engstrand, han tuggade på och gjorde ju faktiskt nästan på dagen för 40 år sedan en av de mest legendariska svenska idrottshändelserna. Björn Borgs 5:e raka Wimbledon-triumf.
2 matchbollar igen för Björn Borg. Nu.
Han har haft 7 matchbollar tidigare och har nu 2 till.
15-40, han studsar bollen 2 gånger. Kastar upp bollen för serv, han står till. Där, Borg med backhand, McEnroe, låg var Björn backhand. Passerar! Ja, han har gjort det på nytt! Och han sjunker ihop nu i baslinjen.
1980, Tommy Engstrand. Och 4 år senare så hade Radiosportens mest glansfulla period, kan man då säga, ut mot publiken nått så långt att redaktionen tilldelades stora journalistpriset.
Tommy Engstrand var ju chef då jag 84 fick ta emot det här priset. Och det var väl välförtjänt. Det var väl välförtjänt det var det. För 80-talet var ju stort i radio.
Mm. Men tänk hur briljant fortfarande. Det är som det har levt genom alla tider utan att bli någon... Den här idén är att vara... Radiosportens devis under olympiska spel var ju en mikrofon var helst en svensk tävlar. Men att du har en mikrofon där det sker levande idrott och så kopplar du mellan arenorna. Du kopplar mellan idrotterna.
Och också ofta utan att det kommer studio emellan.
Ja, gärna det.
Med hög hastighet. Och det är programledaren själv som också är producent.
Ja.
Vilket... påskyndar hastigheten på det hela. Att du snabbt kan växla en programledare som hör öronen, det är 5:03 Scania-rinken. Strandberg ropar, det är 5:03 Scania-rinken, kom hit om du vill. Programledaren säger, vi går direkt till Scania-rinken, pass på Scania-rinken, kör. Och vi kan direkt
och ta inget av det här hörs ju i sändning.
Nej, det här är bara internkommandot. Ja. Och det är programledaren alltså, och det gör ju Radiosporten nästan unikt, för annars finns det ju alltid i princip en producent, oavsett om vi pratar tv eller radio, för större sändningar som sitter i kontrollrummet och tar beslutet, vilket du blir en fas till, som man undviker här. Hastigheten hålls riktigt hög.
P3. Och nu Sportextra med Bengt Skött och framförallt med elitserien i ishockey.
Radiosporten med ishockey.
Sporten inleder sin bevakning av den fjärde elitserieomgången här i Globen i Stockholm med en repris på fjolårets SM-final mellan Djurgården och Färjestad. Och det är Djurgården som leder. Man gör det med 2-1. Men vi har spelat 9-28 utav den andra perioden. Men ledningen borde vara större. Färjestad bjöds alldeles nyss in i matchen med ett reduceringsmål i numerärt underläge. Djurgården Färjestad i Globen efter halva matchen. 2-1 för Djurgården.
Fullsatt och kokande Rosenlundshall i Jönköping ångar elitserienykomlingen Malmö på. Leder 4-2 mot HV71 när vi har hunnit 9-10 utav den andra perioden. Som hittills, som vi ser åtminstone till den första, har varit väldigt händelserik och underhållande och rättvis Malmö-seger så här långt. HV Malmö 2-4.
Leksand-Luleå står det i matchprogrammet. Det hade lika gärna kunnat stå Leksand-Robert Skog. För ni ska veta att det är Luleå-målvakten som är skulden till att det bara står 1-1 i den här matchen. Den aktuella skottstatistiken säger annars att Leksand har haft 17 skott på mål, Luleå 5. Och vi är 5-0-8 in i den första perioden. Båda målen gjorda i den första perioden. Elge Pettersson för Luleå och Kenneth Söderlund, hans 50 elitseriemål för Leksand. Leksand-Luleå alltså 1-1 just nu.
Rocklunda i Västerås. Göran Fugis Sjöberg skjuter precis utanför. Västerås leder mot Brynäs med 3-0. Vi ska veta att Brynäs under Staffan Thorssons ledning aldrig har vunnit i Rocklunda. Västerås fick en bra start, gjorde mål 1-0 på straff, 2-0 nummer 1, 2-0 fulla lag och 3-0 i nummer 1 överläge. 3-0 nästan 8 minuter in i den andra perioden.
I Skandiarinken i Södertälje så är det 2-2 mellan hemmalaget SSK och AIK. 2-2 alltså 0-1 Hans Ehlers, 1-1 Trener Landgren, 1-2 Peter Gardin, 2-2 Stefan Jonsson. Nu Valtin utvisas att AIK en man mer. Södertälje hade första perioden på poäng tack vare sin aggressivare spel. Nu är andra AIK kommer med sin mer tekniska ishockey och tagit över en aning. 2-2 rättvist, Börje Salming inte med, han är sjuk.
I Kempehallen Övik möts två lag som inte har någon vinst. Modo och Västra Frölunda. Frölunda började mycket, mycket bra i den första perioden. 25 sekunder, 1-0, 2-0 efter den första perioden. Två helt skilda lag kom in till den andra. Modo betydligt bättre här i den andra. Just nu 2-2 i mitten av den andra perioden.
Välkomna till Sportextra som den här söndagskvällen den 30 september sträcker sig fram till klockan 20 och som till allra, allra största delen givetvis innehåller elitserien i ishockey den fjärde omgången. Men det blir fotboll också. Thomas Brolin har gjort sitt första mål.
Ja, det här var alltså starten utav Sportextra sista september 1990 för ganska precis 30 år sedan. Vilka var det vi hörde, Lasse?
Det var jag som var i Globen och vi tar i den ordningen och kom. Så var det det.
Alltså, en 22-årig Lasse Granqvist.
Ja, det var det kanske.
Ja, då hade ännu inte fyllt 23.
Samtliga som jobbar här gjorde ju precis som man skulle, nämligen tala om var de var någonstans, vilka som spelade och var det stod. Och hur långt de hade lirat, eller hur mycket de hade spelat av matchen. Hasse Andersson är i Rosenlundshallen som hade det här idiomet som han kände igen väldigt tidigt. Han gjorde väldigt mycket bandy, inte minst från Sandviken. Hasse Johansson i Leksands ishall. Mats Dahlberg från Rocklundahallen. Mats som ju drabbades av en stroke och blev liggande på väg från jobb i Leksand till jobb i Gävle och hittades på hotellrummet i Falun. Återhämtat sig. Han satt i rullstol när jag träffade honom senast. Det var i fjol somras. Men var ju ordningsmannen. När jag var chef kom han omedelbart in i redaktionsledningen för han hade koll på alla. Då på den tiden var det väldigt noggrant hur det skulle fungera med lokalsport när rikssporten sände och tvärtom. Mats Strandberg, Mats, du förstås, ja, i Stråged, i Scania-rinken, ofta där i Scania-rinken. Och får nyhetsvärdet där på slutet också. AIK hade ju Börje Salming då 1990 och han säger det att Börje Salming var sjuk. Christer Jonasson från Kempehallen också, förstås. Signaturen, denna mästerliga Percy Faith Orchester-signaturen, Mucho Gusto som vi har talat om tidigare i sporthuset. Och från arena till arena med laddade noggranna reportrar som speglar den pågående elitidrotten i Sverige. Det är Sportextra. Precis det här. Och så Bengt Schött i studion.
Underbara Bengt Schött.
Som har varit med här i Sporthuset också. Som är en mycket god vän och nära vän till oss. På
avsnitt 189.
Kan höras. Välkommen tillbaka när du vill, Bengt. Men detta är ju så otroligt tydligt livsnerven, pulsen för den radiosport som vi älskar. Och jag tror alla som har varit på radiosporten under en tid av sitt yrkesmässiga liv kommer säga att det var mina bästa år.
Ungefär som Tommy Engstrand var inne på. Vi fick ett mejl till sporthusetpodcast.se från Ralf Jonasson. Han kallar sig på Twitter där han finns också. Jag tror du känner igen det därifrån, Lasse.
För Christer Jonasson.
Peerpuff. Peer Puff.
Oh, Peer Puff.
Han har varit med tidigare. Jonasson skriver det, och då är inte Christer Jonasson utan Ralf Jonasson. För mig är Sportextra 95% vardagslunk på höst- och vårkvällar. Alltså inte de här enorma exakt referaten, utan vardagen. Inget är så mycket Sveriges Radio som en torsdag i november med 3 timmars hoppande mellan 7 arenor i hockey-Sverige. Välkända trygga röster som guidar den på ett briljant sätt genom Sverige. Peter exakt Sundqvist från Luleå, en inhoppande Jonasson från Skellefteå, Dagge, Mats. En allsvensk omgång för klockan 15 gör till och med en sommarkväll på väg 120 mil till Norrland uthärdlig. Släng dit lite Wimbledon-referat. Petersens, Fredrik och Petersens slutsatser om kvaloppen från Monza. Han boll från Partille med Per Karl Dankans rapportering från USA, Djurgården-Vittsjö. Hur länge kan vi fortsätta, framförallt studion? Efter Mucho Gustos avklingande får vi veta att kvällens ordningsmän är Burman och Skött. Och då är man i goda händer. Rutin, känsla, humor. Ibland är livet bra.
Ja, nej, men det är precis så det är.
Och just det här att programledaren håller i besluten, som vi är inne på, har ju blivit synonymt, får man säga, med Radiosportens programformat.
Ofta är det bra, tror jag, att det inte är så många mellanhänder på allting. Det blir mera spontanitet. Det tror jag du känner, Lasse, att det är mera spontanitet i radio än vad det är i tv. Definitivt. Det är så mycket, småpåvar låter ju väldigt negativt, men mycket småpåvar på vägen fram till produktens utformning är inte alltid bra i media, tror jag. I alla fall inte om du ska referera fotboll i radio som Lasse Granqvist. Det tror jag inte.
Det här konceptet, var det till fotbolls-VM 58 som man startade, eller kom det senare? Sportextra startade ju 61. Det här med att flytta sig mellan arenor, hur utvecklades det?
Det första var ju VM 58, då rekryterade bland annat Larsson Björklund för att referera matcher, och även andra då mycket mindre bemedlade referenter på VM i fotboll. Hyra var ju kungen, han åkte ju helikopter från Sandviken till Råsunda för att hinna med alla matcher och så vidare. men till yttermera vis så startade Radiosporten 61, som du sa här, Tommy, och jag undrar om Radiosporten Sverige var först i världen, eller om det var BBC, jag vet inte riktigt. Jag skulle inte förvåna om Radiosporten var först i världen med att koppla ihop arenor 1961.
Mm. Och på något sätt känner jag att oavsett hur det ser ut nu, det kan ju vara smaksak vad man tycker, hur nivån är nu jämfört med tidigare, så håller konceptet.
Mm.
Alltså själva programformatet, det håller fortfarande, upplägget. Och man kan surfa vidare på det. Och det är nästan så, vi pratar ju ibland i idrott om att man har ibland en spelidé som är så stark att spelarna är utbytbara. Så även, ingen är oersättlig i det här härliga konceptet. Man kan byta spelare, kanske kommer någon som inte är riktigt lika skicklig, men konceptet i sig gör att Radiosporten fortsätter att fira triumfer.
Mm. Jo, det hänger kvar helt enkelt. Det hänger kvar även hos en mycket, mycket nyare och yngre generation lite grann det här.
Exakt, och det är precis det som är så fascinerande. Att det, konceptet i sig är så starkt, så det spelar egentligen ingen roll om det var från Sven Järing till Lennart Hyland till Hylands pojkar, som han då säger, som du har räknat upp här, Mats, och som generationen gått vidare till den radiosporten som är idag.
Men det var ju så också, vilket man ska komma ihåg, att TV var ju inte starka länge faktiskt. De hade ju försökt med det här konceptet, och det är jättesvårt på en primitiv SVT att kunna kopiera, vilket ju inte lyckades alls. Vi hade också 1973 när Borg spelade final i Stockholm Open mot Tom Gorman en söndag. Då spelade Sverige Malta. TV var inte med då. Det var en VM-kvalmatch på Malta på grus. Och det blev omspel sen i Gelsenkirchen mot Österrike, och Sverige gick till VM 74 i Västtyskland. Men den matchen på Malta då, den sändes ju bara i radio. Jag tror det var Bosse Gense som gjorde matchen faktiskt. Jag tror det, Malta. Och då växlade vi mellan Kungliga Hallen, Björn Borg 1973 mot Tom Gorman, jättespännande match, och matchen på Malta. Och det var en av Radiosportens högsta lyssningar någonsin faktiskt, som uppmättes den söndagen, mitt på söndagen faktiskt, i P3.
Och det många inte vet om Radiosporten är att även nu så är det alltså en miljonlyssning kväll efter kväll på Sportextra sändningar, även i det här med tv-klimatet som vi har, och det är häftigt. Men jag undrar också vad du har för bedömning av det, Mats. Ni var ju så stora som fanns både i radio och tv 60, 70, 80-talet. Det var ju liksom hjältar, Engstrand, Björklund, Oldsberg och så vidare. Vad var det för tryck på er när det gäller att ni recenserades. För det vi får uppleva varje dag nu med sociala medier och så i tv, det är att varje sändning skärskådas något enormt utav, med direktkontakt också med lyssnare och tittare. Så fort det sägs någon liten mikrogrej som skulle kunna ifrågasättas, så är det ett hugg direkt där.
Och det är ju lite negativt. Det är ju, det är svårt att ta ut svängarna då om du har den saken med dig, så att säga. Den dolda kniven bakom ryggen, så är det ju.
Hur var det då?
Men då var det ju Hemming Sten och Macke Nilsson, Expressen i Aftonbladet, som skrev om sport i tidningarna som fick genomslag då. Och Hemming Sten i alla fall, han var ju ganska tuff emot vissa på radion, mot mig också i början faktiskt. Han bodde i Vingåker, mycket koll på bandyn, jag var väldigt mycket i Katrineholm och gjorde bandy. Han skrev alltså sin krönika om bandyn, Sportextra faktiskt, i Expressen på måndagen då. Och tyckte att Strandberg hade fått en del om bakfoten där, och när det handlade om ett derby mellan KSK och Värnbol. Och sen skrev han också lite negativt om mig, så jag skrev faktiskt ett brev till Hemming Sten då till slut. Jag skrev till honom att, hör du Hemming, kan du inte berätta hur du vill ha de här referaten innan jag gör dem, så att säga, va? Så att, kom inte i efterhand, utan... Och sen kom Joey Sopen då 1981 tror jag, när Borg slog Lendl 3-2 i finalen i Paris. Då skrev han Strandberg, ja, vad fantastiskt.
Men det jag kände är att radio var oerhört lätt på det sättet att det sällan var någon strålkastare på det.
Du är inne på en oerhört spännande sak tycker jag, när du säger om, vi pratar om samtiden nu och kopplar till hur det är idag, när sociala medier är så direkt. Alltså, det kan ju vara så att någon, när du sitter och följer matchen, så är det någonting som händer och så ser du någonting och så skickar du in någonting då som går direkt till den här personen som sitter och kommenterar. Och du säger att det försvårar att ta ut svängarna. Och det tycker jag vill jag verkligen stryka under eller använda överstrykningspenna på.
Känner du, Lasse, det som en hemsko?
Nej, men jag tror att, så här, alltså att det är en konst att klara av att inte... Alltså, sociala medier bör du inte använda dig av och besvara fram till dess att jobbet är klart.
Snabbt saga Frisbacka, Victoria Svensson till Malin Moser, minister från...
Ja! Malin Moser gör 1-1 för Sverige! Malin Moström skjuter mål för Sverige i den 79:e minuten och matchen lever igen. Härligt att Malin Moström, som har skjutit ovanför så många gånger, fick sätta det.
Nu fick hon en kanonträff, nu ska vi inte klaga.
1975, strax före jul, så görs det första kvinnliga sportreferatet, och det är praktikanten Birgitta Essén som refererar boxning. Så såg det ut då. Annika Dankan, en stor profil. Hon hette ju först var det Helin och sen...
Nej, när hon anställde så var det Annika Milinovic.
Milinovic.
Ja, och sen blev det Helin och sen blev det Helin Dankan och Dankan.
Och det har varit Grede Dankan.
Och Grede Dankan var
det. Ja, många namn på henne.
Ja, just det.
Men,
förlåt Annika, jag glömde det.
Men däremot kan man säga, efter att Jakob Silén, alltså, som drog igång ett projekt, chef på Radiosporten...
Från TT från början, Köping.
Ja. Runt 2010 så drog han igång ett projekt med för att få fram kvinnliga sportkommentatorer, helt enkelt, sportreferenter. Och det visade sig väldigt lyckosamt. Och flera av dem som har nu lotsats ut också i TV, som Lena Sundqvist, och vi har också Petra Svensson kopplade till det projektet. Och det finns ju också kvar till exempel Susanna Andrén på Radiosporten, Linnen Sen med flera. Så att det har skett en revolution när det gäller kvinnliga medarbetare, och fattas bara egentligen med tanke på att det var en sån slagsida tidigare.
Ja, normalisering.
Ja.
Och det är fullt naturligt. Och nästa steg som behöver göras är också att i det beslutande forumet behöver också tjejer komma in. Dels till exempel som påverkar den journalistiska bedömningen, kallas ju för redaktionssekreterare på Radiosporten under många, många år. Det, att Annika var ju det. Annika Grede Dankan, Annika Dankan, var ju redaktionssekreterare och biträdande chef kan man säga. Och även i tv-branschen där vi huserar ofta, så är det just att få in tjejer som redaktörer och producenter. Det vill säga att de som bestämmer vad som ska vara i programmet, det är ju producenterna som gör det, redaktörerna för tv-sändningen. Att det också öppnas för att vara tjej, det är kolossalt manligt balanserat idag.
Mina damer och herrar, vi har snackat om iskalla spelare, Lisa Dahlqvist. Måtte du hålla dig lugn och säker även denna gång.
Snälla, snälla, snälla.
Hopsolo försökte med full trick i kvarten för USA byta handskar. Bla bla bla. Här är det Barbara. Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon den? Är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final! Slår ut värdnationen Brasilien!
Olympiska spelen, semifinal. Sverige går vidare till final här. Susanna Andrén, jag är från Rio de Janeiro 2016. En sak när det gäller Sveriges Radio som är värt att reflektera kring, det är ju att det nästintill undantagslöst är så att Sveriges Radio, Radiosporten, alltid har tillgång till alla rättigheter. Det finns ju ett annat undantag. Vi pratade om tennisen förra veckan, Mats, när du målade ut det. Även boxning ju har ju varit en utmaning på rättighetssidan för radio.
Lillen Eklund i Åstadom mot Damiani. Vi hade inga rättigheter då när Lillen gick sin sista stora match. Så att jag hade snackat med Mogens Palle då på hans hotell under hela matchdagen. Damiani, Lillen. Och Damiani var ju favorit inför den matchen som skulle bli Lillens sista stora match. Och då placerade jag... Jag fick nej. Vi fick inte sända, sa Mogens Palle då. För att de sände intern tv över vissa stationer i Gävle och sånt där. Alltså stor bild. Så det är ingen konkurrens. Så jag placerade några jättestora biffar då. Alltså killar. Stora stadiga, jättestora, tunga, långa killar mellan mig då och Palle under matchens gång. Så han inte kunde se att jag satt med telefonen och refererade. Och det gjorde han inte heller. För en ryktet nådde honom när matchen var över. Och han kom fram till mig och skällde ut mig något fruktansvärt.
Ja.
Skällde ut mig något så fruktansvärt efter referatet. Men då var det ju gjort. Det var Lillens sista match. Det gjorde i praktiken inget.
Och du sa förstås, Mogens, du har rätt. Jag är en nolla.
Det här är inte första gången, sa jag.
Då ska vi testa några grejer som blir då historia. Bara undra om det stämmer. Du, sant eller falskt för att bli från Mats. Och du hade någon grej där, apropå Strandbergs bekymmer genom åren, med någon tidningsartikel i USA, eller vad var det?
Det finns en... Jag vet inte om det här stämmer, Mats. Sant eller falskt? Från den här tiden med US Open i tennis, när du inte fick referera men ändå gjorde det, så finns det en skröna eller ett rykte som säger att du tvingades ut på en avsats utanför läktarens översta del. Fanns det en avsats? Du klättrade över den och stod där och drog med en telefonlur. Och stå på tå där då och kommentera vad som händer för att dölja dig för den här bevakande mannen i brun kostym som kom och jagade dig. Och då finns det en bild tagen på det här i USA Today eller i New York Times, vet inte vilket, där det står att whatever they are paying him, it's not enough.
Precis, ja, precis.
Stämmer det här?
Jo, det stämmer.
Det stämmer!
Nej, jag flaxade både med armar och ben liksom, alltså under många, många timmar när jag stod på den där avsatsen då, så att det var omöjligt för grabbarna att inte notera att jag var där. Och de förstod väl då att den här killen är engagerad, va? Han spiller mycket energi på den här matchen, så förstod de det. Och de myntade de just att vad den här killen än tjänar så är det för lite.
Ja, det är underbart. Och sen... På någon middag så berättade du att, och det har vi faktiskt sagt i sporthuset, Uno Hedin, din ständiga följeslagare i bordtennis, veteranspelare fortfarande, va? Vad kan han vara, 85 år någonting?
Han är mer än så, jag kan berätta att han är 88, förstår.
Wow, och fortfarande med och spelar veteran bordtennis.
Av allt att döma, ja.
Han var chef för Sveriges Radios ekoredaktion i en enda dag.
Mm.
Stämmer det?
Det stämmer. Han hade ju en ihålig karriär, kan jag säga. Han var nog någon sorts chef på DN en dag också. Sportchef på Expressen en dag också.
Nej, men var han chef för Ekot en dag?
En dag.
Vad hände sen då?
Sen vart han ju informationschef också bara en dag.
Lycka till!
Otroligt. Din kollega Ove Eriksson, skridskor, och vad gjorde han mer?
Han gjorde framförallt skridskor och även kanske... något Vasalopp också, tror jag.
Mm, han var vid Mångsbodarna någon gång där.
Precis.
Han jagade dig över redaktionsgolvet en dag när han var fly förbannad.
Mm. Det var inte få gånger det hände, kan jag säga.
Nej, Ni satt nära varandra på redaktionen, va?
Mycket nära, i samma rum.
Ni satt i samma rum med ryggtavlorna mot varandra.
Så du var det. När du var där, eller?
Ja, ja. Ja.
Det var, men de var inte bundna.
Man kom in på Radiosportens redaktion, så var det först man kom till var printerrummet, och därefter var det Mats och Ove Eriksson som satt i samma rum med ryggen mot varandra. Och varsin modul, som det hette. En fönsterruta motsvarade en modul. Och det var mycket trångt i det rummet. Och där fanns också en soffa. Och den var belamrad med såna här tallrikar med inslagsband på, kom jag ihåg.
Bandtallrikar, jag tänkte.
Bandtallrikar, ja. Och ni pratade inte med varandra.
Nej.
Överhuvudtaget inte någon gång kunde, mer än när Ove var riktigt dugligt förbannad på Mats.
Då jag pratade han med mig.
Ni var inte riktigt...
Då pratade han med dig.
Det var inte en av dina närmaste kollegor.
Nej, alltså Ove... kanske vi ska förbigå med ytterligare tystnad.
Nej, men alltså, han måste ju ändå få, han var ju en aning excentrisk, och han körde sin väg. Och vid ett tillfälle, Radiosportens redaktionschef Per Josefsson, som vi alla tre har jobbat med mycket över alla år, och vi hälsar varmt och hjärtligt till, han var ju väldigt tydlig med musik. Vilken musik som skulle spelas och inte i programmen, det var ju Pelles grej, och han ville ha modernare musik och sa liksom att har den sålts i 45 miljoner exemplar så duger den att spela i svensk radio också. Ofta var det rätt bra låtar. Men Ove Eriksson tyckte inte det. Och jag kommer ihåg den gången han körde, och jag var telegrammare då, så körde han ju bara klassisk musik.
Minns du det?
Ja,
bara klassisk musik. Ett helt sportextra, bara klassisk musik.
Så att om chefen sa gör si, så gjorde han tvärtom, ja. Jämt. Kör musik, då kör han inte musik. Kör inte musik, då kör han musik. Kör inte klassiskt, då kör han klassisk musik. Så han gjorde precis tvärtom i alla lägen, tvärt emot vad chefen sa. Ja.
Och då kan man säga att det blev en aning upprört på morgonmötet.
Klassisk radioröst för övrigt också. Ove
verkligen,
Eriksson.
Verkligen.
Hur var det med den där julgranen först?
Det finns ett rykte som säger att du natten mot julafton ett år gick upp på Radiosportens redaktion och tog med dig plastgranen som skulle sprida julstämning på redaktionen på Radiosporten på våning 2, korridor C i Radiohuset i Stockholm, hem till dig för att den skulle ha motsvarande funktion hemma hos dig. Var det sant?
Nej, alltså det var ju på det viset att det gjorde sån succé första gången hemma hos mig. Så att den här att göra om det hela föddes ju helt naturligt då, gjorde. Men det var ett knep och knåp att få in den där i den lilla hissen faktiskt.
Men, för det var ju smart för att...
Den, just utanför redaktionen, den hissen. Så att du inte skulle möta någon i den stora hissen som gick ute där.
Alla, exakt,
du tog den närmsta hissen,
exakt,
varuhissen.
Så. Varuhissen, liten varuhiss, svårt att få in julgranen.
Det var ju smart för att vi sände ju aldrig på julafton och juldagen. Utan den 23 då så kunde man sticka iväg med granen och sen komma tillbaka med den lagom till annandags sportextra.
Precis så var det.
Fattades en och annan röd kula och dylikt.
Ett annat barro.
Jag tänkte också på det här med organisationen på Radiosporten på den tiden. Det sägs ju att det stod 3 stycken kommentatorer samtidigt 1979 på Arlanda och titta på varandra och säga, så ska du också till Safari-rallyt?
RAC-rallyt
i
England.
Ja.
Och det stämmer för att...
Vem var chef då?
Åke Strömmen var chef, så han ville vara väl med alla. Så alla han snackade med som hade med motor att göra, och du åk för Radiosporten till RAC-rallyt i England, hörru. Tack vare sin välvilja då så stod ju 3 man beredda då att ställa sig i kön på Arlanda för att åka till England och referera. Så galet var det faktiskt.
När Sportextra firade 50 år 2011 så rankade lyssnarna Sportextras främsta referat genom tiderna. Och flera av dem har vi redan upplevt här nu. Kan vi inte ta topp 10?
Sporthuset listar.
10:e plats, Bernt Johansson, OS-guld 1976, Lars-Gunnar Björklund. 9:e, Anders Lillen Eklund, Europamästare i boxning 1985, Mats Strandberg. Vi hörde det förra veckan i Sporthuset. 8:e plats, Thomas Wassberg, OS-guld, skidor 1980, den här hundradelsstriden mot Johan Mieto, Åke Strömmer och Assa Rönnlund. På 7:e plats, 3 kronor, OS-guld ishockey 1994, Lasse Granqvist och Lars-Gunnar Jansson. På 6:e plats, Anders Gärderud, OS-guld 1976. Ni hörde det nyss, Åke Strömmer och så lite Lars-Gunnar Björklund då. På 5:e plats, Stefan Holm, OS-guld i höjdhopp 2004.
Just det, i Aten, det var du Tommy med Miro Salar.
Just det, och på 4:e plats, VM-straffdramat, kvartsfinal i Rumänien 1994, Lasse Granqvist. 3:e plats, den glider in 1962, ni hörde det med Lennart Hyland. På 2:a plats, Zlatan klackar 2004 EM, Lasse. Och sen på första plats, ja, där är du också, Lasse. Det som vi kärleksbombade i avsnitt 241. Det går inte att hålla på.
Zetterberg går över blå och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det gör ingenting, för matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal till seger med 6-5 efter en insats som bär bragdens stämpel. Och alla svenska spelare, inklusive Tommy Salo, åker in och omfamnar Mikael Tellqvist, en av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på.
Det går alldeles utmärkt. Ja, jag fortsätter nu.
Ni kanske har något helt annat favoritreferat. Hör av er i så fall. Vi finns ju på Twitter, Sporthuset, Sporthuset Podcast, också Instagram och så vidare.
Eller plussa för det ni just hörde.
Ja, just det. Det där var bra. En fråga också från en lyssnare, Mikael Andersson. Hur ser ni på Radiosportens framtid? Kommer den bestå? Kommer någon, ohemska tanke, förändra introt eller målvinjetten i framtiden? Ingen kommer väl ändra målgängen?
Alltså, vi ska ju veta om Sveriges Radio att Melodikrysset, Ring så spelar vi. Det är ju ryggraden nästan till för företaget. Radiosporten, Mucho Gusto, signaturen är ju det också givetvis. Och så länge Radiosportens koncept är tillåtet, och det kommer det vara för evigt, nämligen att växla mellan arenor, växla mellan sporter och vara med en mikrofon i varje buske i princip, som Tom Engström var inne på, så finns det en unikitet i det som gör att Radiosportens styrka för evigt kommer att bestå. Och det tycker jag är en varm och rogivande känsla att ha varje gång, för den är en blandning med den nervositeten man eventuellt har som nyfiken på det som kommer. Varje gång Mucho Gusto går ut i etern, nu blir det underhållning.
Underbara ord, Lasse, och jag vill komplettera dem också med fortsättningen på det här mejlet från Perpuff Jonasson, vår lyssnare, som också är en fin avslutning tycker jag på den här kärleksbombningen. Till och med min gamla mor, som mest gillar när det går bra för Sverige skidor, har berättat att på storkök på vårdhem så kom signaturen som en kär vän och sällskap, och fortfarande när hon är 80 plus så står Radiosporten alltid på i köket när man hälsar på mamma. Att vi kan följa sporten där inte tv finns, när man är på resa eller i bilen, är en högst demokratisk välgärning. Och en demokratisk välgärning kombinerat med Burman, Belinda och Björklöven. Världsklass!
Bästa sportextra låten någonsin.
Nu ska vi dra en kärlekslapp, och samtidigt som du gör det till nästa vecka, så varför kallas du Strogge egentligen?
Ja, lång historia. Jag var ju på Isvestia i hockey 1970, men det var jag, Lars-Nya Björklund, Leif Forsberg, Tommy Engstrand och P.O. Wester som var där.
Vilken bemanning på Isvestia-turneringen.
Och det är inte mera visso. Så tyckte inte jag om borscht, den här ryska soppan, så tyckte jag inte om. Så att de hade också biff stroganoff som jag åt varje dag till lunch och middag i 8 dagar.
Strogge. Nu drar vi en lapp till nästa vecka. Vad som ska kärleksbombas. Du har påsen här.
Biff stroganoff.
Jag tror det var korv stroganoff.
Jag visste inte att det var stroganoff.
Visste du inte?
Nej, men nu fick jag lära mig någonting.
Okej, Mats drar en lapp. Man klistrar ihop sig rejält där borta.
Kim Martin.
Ah, Kim Martin.
Då tänker jag omedelbart på OS i Turin 2006. Och bragdartade svenska avancemanget till OS-final. Det var ju Kim Martin som var den lysande stjärnan i straffläggningen där.
Tror inte att det var du som refererade också? Banne med. Du åkte till den där matchen.
Vända matchen jag gjorde i damturneringen faktiskt.
Glider in på en räkmacka. Arne Hägerfors hade ju sagt, han som, vad bra Arne för Hägerfors och Alexander Lukas som brukar säga om sig själv.
Ja,
att fast, han har tur och gör ja, rätt matcher.
Men nu ska jag ju en riktig beskrivning, därför att grejen var så här. Peter Forsberg, om jag minns rätt, skulle väl testas i träningshallen om han kunde spela för Sverige i senare i turneringen eller någonting sånt där. Och då var det Pelle Josefsson, som det ofta har varit för oss när vi har varit på Radiosporten, som sa det att vi måste skicka en riktig journalist på det där, den får Åström ta. Så du blev ditskickad för att sända direkt ifrån träningshallen, vilket var en manöver också.
Visade sig bli nitlott.
Och jag fick då täcka för dig, helt enkelt.
Jag hade ju huvudbevakning av dem.
Genom att, ja, du hade det, men så att du blev ju så att säga, under rubriken att vi måste skicka en riktig journalist, så blev du skickad till träningshallen för att täcka det där. Och jag och Lars-Gunnar Jansson kommenterade semifinalen.
Detta nästa vecka. Vi hörs igen nästa torsdag.
Ja, och tack Mats som tog sig hit för andra veckan i följd.
Ja, stort tack från oss, och vi vet att det är från alla, skulle jag säga, med tanke på de reaktioner vi har fått senaste veckan. Sporthuset-lyssnare, för att du kom och besökte oss i Sporthuset.
Det är jag som ska tacka.
Och vi resten tar vi till fikat, som du brukar säga.
Jag ska tacka. Ooh baby, do you know that's what? Ooh heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is the place on earth.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.